Välkomna ska till Whisky Weekly och ett riktigt häftigt specialavsnitt. Jag sitter här och är nästan lite salig i förväntningarna, för nu ska vi dyka in i Gordon MacPhails Private Collection. Ja, det yngsta vi provade är 39 år och det äldsta är 50, så att det här blir någonting annat, hörrni. Håll i er, för nu åker vi. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Jan Andersson.
Ho, 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 hörni. Det här är ju en kväll utöver det vanliga, minst sagt, Daniel.
Ja, men alltså du vet, när jag hällde upp Tamdon, bara den som är liksom försiktigast i doftprofil direkt när man hällde upp den, så var det så här bara, oj, det här är någonting utöver det vanliga. Och ja. När Ben Romaken hälldes upp, då var det bara, ho, ho.
Då sprattlar den där lilla skärrygrisen i det, Daniel.
Ja, det ska du veta. Och inte blev det sämre med Kulilan heller. Alltså det här är ju alltså Gordon MacPhails allra högsta vanliga serie. De har ju haft de här helt unika släppen utanför den här. Men det här är liksom top tier Gordon MacPhail. Och vi ska alltså prova en Tamdu från 72. Och så är det en Ben Romack och en Kulila från 82. Single casks. Och det kostar ju pengar. Vi ska hugga in lite mer i detaljerna per flaska. Men alltså vilken ynnest. Och ni hör ju hur salig jag är. Det här driver ju på lite grann. Skulle man blindprova det här skulle man få kanske ett rättvisare betyg på faktiska innehållet. Men en stor del av whisky och mat är ju upplevelsen. Så jag tycker inte att man nödvändigtvis ska blindtesta dyr whisky, utan man ska ju uppleva den. Men det är min syn på det. Och det finns en jättevärde i att blindprova sån här whisky också, bara för att liksom se hur bra är den utan att veta vad det är. Men man blir lycklig när man får chansen.
Ja, nej, så är det ju absolut. Men det är skitsamma tycker jag. Alltså, vi har ändå hållit på så pass länge att vi är hyggligt objektiva. Och jag tror liksom, skulle vi ställa upp de här i en lina jämfört med 17-18 år i whisky, vi skulle ju känna skillnad. Det är jag tämligen övertygad om. Hur mycket skillnad och så vidare, det säger jag ingenting om. Men skillnad, där känner vi.
Ja, men absolut. Det är väl ingen snack om den saken. Men jag kan ändå tänka mig att det kan vara liksom ett par upp och ner sig lite grann, va? Om man liksom har positiva eller negativa förväntningar, även om man försöker kompensera för det på något sätt. Så, ja, men upplevelsen gör ju mycket. Det ska man heller inte förneka i sig.
Så är det ju. Men sen är det ju, det är ingen som säger att det är bättre bara för att det är äldre. Vi har nog båda druckit äldre whisky, du eller jag, som inte kommer högre än den här 85-90 graders skalan vi har liksom, som har stått för länge, kanske för mycket bäska, för mycket dammig och vaxiga toner och så vidare, så att den är liksom övermogen. Men det är ju inte jätteofta, och framförallt inte kanske när det kommer från en buteljerare som Gordon MacPhail, så där, de skulle ju inte släppa det om det var skit liksom.
Nej, men eller hur? Och Nu vet jag inte exakt ifall det var det sådana här fat, men ofta Gordon MacPhail, när de har så här, de här ska kunna ligga länge, då har ju de specialbeställt i princip sådana fat som var transportfat förr i tiden, alltså riktigt tjocka ekstavar så att det ska vara tätare, det ska hålla längre och så vidare. Och även liksom se till så att de inte är för färska heller, utan att de klarar av att behandla spriten varsamt under lång tid. Så jag misstänker att det här är sådana fat, för jag menar 40 år, 50 år, ja, ni hör ju. Men vi börjar med Tamdu från 1972. Den är alltså 50 år gammal. Ett refill American Hogshead, alltså bourbon. 47,7% kommer den att ligga på när den kommer till bolaget. Fatprovet vi har det på 48, så det var väl taget lite innan. Men priset, 69 110 kronor för den här lilla sköningen.
Mm. Man skulle ha fått rik liksom, så man hade de där pengarna, men så är det ju inte.
Ja, varför gjorde vi inte det? Vad är det jävla dåligt var?
Men vi sitter bra till, som får testa i alla fall, det är det viktiga.
Absolut, men de kommer i alla fall på webbsläpp den 26, alltså på torsdag, alla de här tre, om man vill köpa torsdag den 26 oktober. Av det här fatet blev det i alla fall 143 flaskor totalt. Jag tänker mig att vi kanske fått en eller två till Sverige, det vet vi faktiskt inte exakt. Men det är ungefär det vi har att berätta om det. Men alltså 50-årig whisky, 1972. Ja,
alltså bourbon, det tycker jag är tydligt i den här. De har behållit mycket av den röda tråden från bourbon. Man känner ju att den här är äldre. Alltså, tropiska toner är väl egentligen bara förnamnet. Liksom. De har fortfarande lite päron, lite äpplen, lite vanilj och så. Men framförallt så är det ju väldigt mycket söt tropikfrukt som kommer i den här, tycker jag.
Ja, och det är liksom en ganska komplex tropikfruktighet. Och det är inte ananas, utan det är mer liksom en blandning av mango, persika och lite mer sådana frukter. Lite apelsin ska jag säga också. Liksom. Det är en liten dekokt av olika tropiska frukter.
Men det luktar ju ljuvligt, det är det viktiga.
Ja, finstämd fatkaraktär, lite kola. Men den är gammal, nästan lite vaxig, dammig, alltså i de trakterna av ålderstecken på näsan.
Men det är mindre än vad jag förväntat mig en whisky så här gammal. Jag tycker den ungdomliga vigören är tydligare än vaxigheten.
De har gått mycket karaktär. Liksom, det är inte bara tropik heller från bourbonfaten, utan som du sa, det finns kvar spår av både äpple, päron. Inte så mycket vanilj egentligen, men äpple, päron definitivt.
Ja, jag tycker faktiskt det finns pyttelite vaniljton i doften framförallt. Vi ska se i smaken, men i doften tycker jag ändå, ja, lite paj, lite söt, liksom äpple-vaniljpaj.
Ja, jo men det är det. Det är en ganska bra inramning av det. Men jag ska också säga att vi har en centiliter i glaset nu av alla de här. Så hade vi haft 3 centiliter hade vi nog kunnat sitta 3 timmar och hitta nya toner i den. För man känner att det är mycket komplexitet ändå. Den har ju öppnat upp sig nu i nästan en halvtimme. Och jag tycker den har utvecklats långsamt men tydligt.
Jag tycker ju ekigheten och fatet, det är ju någonting helt annat i smaken. Det känner man ju redan innan finishen så att säga. Sen i finishen så kommer den ju ännu mer. Så nu börjar ju liksom åldern göra sin rätt i den här. Men fortfarande relativt aktiv i smakerna skulle jag säga. Det är en väldigt, väldigt stort smakomfång i den. Jag tycker egentligen att den smakar, den följer liksom näsans indikationer på de här liksom tropiska tonerna. Men att fatkaraktären är betydligt djupare. Du har ju en fantastisk sötma och balans i den här. Och framförallt när du får en mellangammal bourbon whisky så brukar det ju finnas lite, ja, men nästan åt Ahlgrens bilar, lite plockgodis. Du får lite mer sån ton i smaken än i doften tycker jag. Men den är ju relativt diskret. Jag tror ekfatet och fatigheten har ju tagit över mycket från där.
Och det är mycket tydligare, men också ja, men lite Ahlgrens bilargodis, lite bärighet nästan. Äpplepäron tycker jag är helt borta i smaken. Men den här skulle jag kunna tugga på i minuter tror jag. Och den blir bara krämigare och krämigare och krämigare. Och lång, kryddig finish. Alltså gammalfatskryddig utan att vara överekad någonstans. Men även en sötma som ligger kvar ganska länge. En försiktig finish, men den ligger kvar ganska länge.
Nej, det är ju en fantastiskt bra whisky. Det finns en lite ovanlig stickighet skulle jag vilja påstå för att vara så här gammal. Så den är inte bara rakt igenom gammal och len, utan det finns en vigör, det finns en liten stickighet i alkoholen som är ganska förvånad över. Jag vet inte om det är träigheten från fatet som kanske kommer in och bråkar lite med den. Så att den är inte helt temi, det finns lite attityd i den.
Ja, men det gör det faktiskt. Alltså, jag tror definitivt att det är fatet som sticker upp lite grann. Men även nu den andra gången så jag tuggade på den fick jag fram en tydligare syrlighet också. Inte klockren citrus, men definitivt syrliga toner i den.
Jag tyckte syrligheten kom efter man sippade för första gången. Och sen nu på slutet, jag tog 2 små sippar och så var det en större sippar. Och det är ju det en centiliter räcker till. Det som jag tyckte när jag tog lite mer i munnen och sköljde runt den, det var ju en helt annan kryddighet kom fram också.
Ja, inte bara liksom pepprigheten jag hade på första sippen utan lite bredare. Inte bli liksom orientaliska kryddor, men inte bara svartpeppar.
Ja, nej men alltså vad säger man om en sån här whisky liksom? Det är ju fantastiskt bra. Alltså, jag ska väl säga så här liksom att är den så bra som jag förväntar mig av en 50-årig bourbonlagrad single cask? Inte riktigt vill jag ändå svara. Alltså, jag tycker inte riktigt de här liksom totala djupen och euforiska känslorna kanske uteblir på så vis att den kommer faktiskt inte upp över 95 för mig, men över 90 är det nu självklart tycker jag. Så för mig kommer den här hamna på en 93. Den är jättebra, det är en magisk upplevelse, men jag har ju druckit bättre bourbonlagrad whisky i den här åldersklassen, det har jag gjort.
Jo, men jag kan inte mer än hålla med. Alltså, förväntningarna blir också skyhöga när man vet att flaskan kostar 70 000. Men den saknar liksom det där för att ta sig ända upp till 95. Den saknar lite det gör det faktiskt. Och jag är lite snår idag då. Jag har sett en 92. Men det är fortfarande vansinnigt höga betyg. Alltså det är en ruggigt bra whisky, det är det.
Så att ni förstår, vi har ju ändå whisky runt åtminstone 2000 kronorsklassen som har kommit upp i de här betygen med. Liksom. Så att, jag tycker det är viktigt att tänka på.
Ja, men definitivt. Men 92-93, nej, det är en riktigt bra whisky och jag är inte ledsen att jag fick dricka den, kan vi säga.
Whisky nummer två är att Daniel varit elak idag. Han har vägrat berätta för mig vad det innehåller för fat i de här. Och jag har inte googlat, ska tilläggas.
Ja, men färgen är ju väldigt mörkröd med lite bruna inslag här när jag håller upp den mot ljuset. Väldigt intressant, men det är alltså då en Benromac från 1982. Den här är 39 år gammal, kostar 25 995 och hela 60,1%. Så det här är ju en potent rackare alkoholmässigt, får man säga.
Mm. Jag tog en liten minisipp och har ju faktiskt hällt i ett par droppar vatten här och det tycker jag att den här behöver. Den har öppnat upp sig på helt annat sätt. Det var lite instängd, lite sådär gammal vaxig som vi pratade om, tyckte jag. Men nu är det en helt annan bukett av fruktighet som har öppnat upp sig.
Ja, jag tog också in några droppar för att jag tog små som bara någon sån här droppsipp och kände att 60%, den här åldern klarar inte av att maskera fullt 60%. Så att jag tog också in några droppar. Men faten, antagligen så har fatet läckt lite grann, va? Eller så tyckte man bara att det inte gav rätt profil eller var för inaktivt, för kraftigt. Men det låg 19 år på ett sherryfat. Sen så re-rackade man det och lät det ligga 20 år till på en annan fattyp. Och igen, du hade ju en gissning på vad det kan vara.
Alltså det enda som jag tänker på är att självklart när jag ser den här så hade jag gissat på en renodlad Ale Rosso eller sherrybutelj. Men du har faktiskt en ganska bärig, ganska liksom fräsch bärighet i den, röda bär, vilket är lite annorlunda. Det brukar jag generellt härdra till någon sorts fortifierad rödvin eller rödvinslagrad whisky. Men det är någonting annat där i med som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Men skulle jag behöva gissa så skulle jag gissa på någon sorts antingen rött dessertvin eller rödvin helt enkelt.
Du är helt rätt ute. Det är 20 år på rödvin från Bourgogne. Det står inte mer så, det står bara Burgundy Cask 20 Years. Det står inte om det är något sorts fortifierat, men jag skulle misstänka att det är ett vanligt rött vin när de skriver så, ja, från Bourgogne.
Ja, men det skulle ju potentiellt kunna vara Pinot Noir-vin då, som är ett väldigt bärigt vin, så det är ju inte alls omöjligt.
Mm. Jag håller med, det är riktigt, riktigt bärigt. Alltså det här är, ja.
Jag tycker den sitter ju i framsätet, bärigheten. Jag tycker de här lite torkade cherrytonerna, de ligger faktiskt mer i bakgrunden på den här.
Ja, alltså jag ska ju inte på färgen absolut, men skulle liksom blindnosa den här ska jag inte klockrent säga sherrylagring, utan jag skulle, precis som du säger, den är väldigt bärig. Jag skulle dra mig åt rödvinslagringshållet och kanske inte säga att den har legat på sherry också, utan mycket mer tydliga inslag av rödvinslagring. Den är tjock, den är vanillig, den är bärig, den har liksom, och det är både liksom lite färskare bärighet som du sa, men också liksom mer så här mogna, lite syltade bärighet och ja.
Ja, just det här med syltade bär, det tycker jag kommer fram definitivt i smaken. Du har en annan sötma tyngd i smaken tycker jag än vad näsan avslöjade. Och där kommer sherryn in en del med. Och jag menar, Benromac, hur de gör whisky för 82 år sedan vet jag inte. Men idag har ju de gärna med en liten rökpuff i whiskyn. Och där skulle jag definitivt visa på finns även den här. Jag tycker den var väldigt svåridentifierad i nosen tycker jag, men i smaken då känner man den, framförallt i finishen, lite liten askig ton i finishen tillsammans med det här. Och egentligen dundersöta tänkte jag så. Det är inte som att dricka marmelad, men du har den typen av sötman. Det finns sötare whisky, så missförstå mig rätt, men det är en väldigt syltig, väldigt, väldigt specifik sötma i den här, skulle jag vilja påstå.
Ja, jag tycker att den är så otroligt djup i sötman och finishen är ju vansinnigt lång. Den sötman ligger kvar med en lätt bäskighet och fattoner. Och jag håller med, antingen så är det en liten rökpuff i den, eller så är det en ganska bra korningsgrad på något av faten. För att i smaken, verkligen, där kände jag det också. I näsan fortfarande är det väldigt svårt att plocka upp det, men på smaken var det tydligt.
Jag känner det nu i näsan tydligare efter jag har smakat. Då har man ju blivit färgad.
Men då är det mer korade fat än en rökpuff för mig faktiskt. Men ja, kanske i och för sig Benromacs rök, why not? Det kan vara något i det.
Ja, den här måste jag säga, jag är glad att inte bara sherry, för jag misstänker att jag tycker den här är betydligt godare än om det bara hade varit sherry. För en så här gammal mörk sherry som har legat i 40 år där, då brukar vi verkligen snacka liksom dammigt vax som kommer fram. Men den här är ju väldigt, väldigt vital. Det finns en kraftig ungdomlighet och fräschör i bärigheten.
Jag tycker inte att den här är så liksom vaxig, dammig bibliotekstoner i sig.
Nej.
Däremot så har den en komplexitet och ett djup som tyder på en enorm bra åldring på fat.
Och den är ju liksom oerhört stor, framförallt i både doft och smak. Det är mycket smak och det är tungt och det är både balanserat och komplicerat samtidigt.
Men alltså den får in lite av den här röken och en kryddighet som balanserar upp den här otroligt djupa sötman som du pratade om, som ger en otrolig balans egentligen mellan liksom det beska, lite kryddiga och sötman som faller mig klockrent i smaken.
Ja, det kom, jag tog en liten större sip nu och jag tyckte faktiskt fatbeskan kom mer nu. Det kan vara att man har tagit en klunk vanse, men nu kommer fatbeskan en klar bit innan finishen. Om man sköljer runt den i mun så kommer den betydligt snabbare och ligger kvar betydligt starkare i finishen också.
Ja, jag skulle vilja haft några centiliter till och experimentera med vattning på den här. För som sagt, den är 60,1. Jag tog in några droppar en centiliter. Det spär ju inte ut den jättemycket. Men jag kan tänka mig att den här kan ta vatten ända ner till i princip 45 och leverera nya upplevelser för varje vattning.
Ja, jag tar ett par droppar till i sista sippen.
Men otroligt potent, alltså 39 år. Och det skulle sägas att hade de väntat en månad till, eller två månader till, då hade de varit 40 år. Den är destillerad 30 november 82, buteljerad 30 september 22. Så de ville väl bara ut den och brydde sig inte om den var 39 eller 40 år. Det var inte lika viktigt som att buteljera den när de tyckte att den var rätt helt enkelt.
Mm. Ja, men alltså, det här är ju, ja, det här är ju magiskt bra. Ganska annorlunda måste jag säga, men det här är, ska jag nästan säga, en ny unik upplevelse för mig. Jag har inte riktigt känt det här i en whisky förut. Så gammal whisky med rödvinstoner. Det vill jag påstå är ganska nytt. Vi drack ju en 40-årig Ben Romark Original Bottling, var det förra året? Och den var ju fantastiskt bra.
Ja.
Jag minns ju inte vad den var för betyg, men den kom ju upp väldigt högt. Och jag tycker ju den här, den är nog ungefär lika bra. Det skulle jag vilja påstå. Men den här tycker jag i alla fall får en liten extra knorr på grund av det här unika. Att det är ju inte så jävla ofta du och jag får helt nya upplevelser i whiskyvärlden idag. Men det här är ändå lite nytt, lite unikt. Så att jag uppskattar det väldigt mycket måste jag säga. Så att den här, den kommer ju upp till 95. Som är liksom gudarnas gåva till mänskligheten och uppåt. Och jag tycker den kommer upp ett snäpp till 96 vill jag sätta den här. Jag tror fortfarande det finns 3-4 poängs marginal till att göra ännu bättre whisky än det här, men mer än så är det inte.
Nej, det här är brand det bästa. Jag är också helt inne, en 96 har jag också satt och är det löjligt bra. Jag tror jag hade också lite kvar nu som jag tog ett par droppar, då fick jag säkert ner den närmare 40 för det så lite i glaset och fortfarande mycket smak, bred, krämig. Pepprigheten tonades ner lite grann, men sötman utvecklades på ett annat sätt så den behöll balansen hela vägen. Det här är jädrigt gott.
Hur mår man?
Ja, fick man ha det så här varje kväll då? Då var det inte livets svårt eller?
Herregud, det är nästan synd och skam att sitta och trycka de här tre på en kväll, det värsta.
Ja, jag vet. Men vad gör vi inte för våra lyssnare och tittare där ute?
Ja, exakt.
Ja, det är lite svårt att smälta.
Nu då?
Ja, Jens, ska du berätta vad vi ger oss i kast med nu då?
Ja, nu är vi i mina domäner här på Ayla med en gammal härlig Kulila. Vad sa vi? 1982 på den här med. Det var samma va? Samma årgång till och med. Så att den här hade ju blivit ett år eller den hade hunnit bli 40 år den här nu.
Precis, den här väntade de lite mer så den blev 40 år. Till och med 40 och ett halvt drygt. Den är på 49,5%, så ganska potent. Ett refill American Hogshead, bourbon vill säga. Det blev 121 flaskor på det här fatet. Vi får väl kanske en par tre stycken till Sverige. Priset 22 987. Ska väl också säga det för protokollets skull att vi har också ett fatprov här då på 50,8 som säkert är tagit. Ja, det är svårt att veta hur mycket alkohol de tappar va? Men det är ju inte liksom dagen innan de buteljerar utan det vill vara ett år emellan kanske.
Ja, vad ska man säga? Stiltypisk Kulila. Ja, jag vet inte. Det kan jag väl inte riktigt påstå. Nu börjar vi komma upp så pass att röken finns där, men den är ju väldigt, väldigt diskret och bara liksom sjunker in i de andra tonerna. Så att liksom, den här skulle ju vara svår att, eller den är svår att analysera vad är det för rök i. Så där fallerar jag lite grann direkt. Det finns en rökpuff i den, utan det som kommer fram det är ju bakade citronpaj, sötma, det finns lite Ja, lite äpple, lite mineral i tom finns det ju för sig kvar, vilket är lite kuliligt, men det är ju lemon meringue pie, som är bakad och liksom ganska mycket av själva bakverket, inte bara citronen. Och...
Ja, men det är ett bakverk som har klätt på sig en torvrök lite grann. Jag kunde beskriva röken som. Men här tycker jag att det har blivit tropik och specifikt ananas som många brukar vara den första tropiska frukten man plockar upp. Och det tycker jag att det finns i den här.
Ja, men typ så här friterad ananas på asiatiska bordet, eller någon så här ananaskaka i så fall.
Ja, inte färsk
inte
sån
färsk
tugga ananas.
Syrlig ananas, absolut inte.
Nej, men liksom ananastoner och ja, men grillad ananas kanske asiatiskt tillagad. Men definitivt att det drar mer åt tropik med lite syrligare tropiska toner. Och det brukar för mig då ringa in ananas.
Och så finns det ju, den finns där, den är diskret, men du har en liten mineralisk, lite örtig ton i näsan på den här med, utöver den här söta kakan liksom.
Jag skulle också vilja säga att det är lite gränslandet mellan marsipan och bittermandel i den.
Ja, där får du inte med mig på flöjten riktigt.
Jo, men det kommer in i den här liksom bakverkstonerna för mig lite grann. Det är svagt, men jag tycker ändå att det finns där.
Ja, jag hakar upp mig lite mer på den här lite halmiga, lite örtiga tonen.
Men lätt örtig. Det köper jag. Eller heller inte liksom stark, men här är det också mycket. Den här är också utvecklad, så nu sitter vi på liksom 40 minuter i glaset.
Det behövde den här.
Ja, men du behövde den. Det är inte fel att ge den här tid eller hälla upp en stor rackare om man har möjligheten då och sitta med den under lång tid och känna hur den utvecklas. För det här är kanske den som har ändrats mest ifrån 15 minuter tills att vi provar den eller doftar på den.
Ja, alltså jag har väl mer och mer i min vardag faktiskt klivit ifrån Ayla och rökig whisky, framförallt en tung rökig whisky. Jag kan absolut uppskatta det fortfarande någon gång ibland. Men så här gammal rökig whisky, det är ju något magiskt speciellt över det. Röken blir ju inte så häftig och så påträngande, den liksom bara blandas in med alla andra härliga gamla toner till det blir umami, det blir pyttelite askig känsla, men det är ju så fantastiskt liksom.
Ja, men det är som slöjor av alla dofter, alltså röken bara går in i allting och så ser den inte stark, men den är subtil och den finns där konstant närvarande i princip från dess att den träffar tungan in i finishen, men den är aldrig kraftig, ayla-kraftig, men den är torvig mer än vad den är liksom typisk inlandsrök där det är mindre, ja, där den är en annan sorts torv. Men alltså,
Ja,
vilka smaker!
nu vill man ju bara gå och länsa bland bankkontona och se vad man kan skrapa ihop, kan jag säga, för den här. Men det värsta är att skulle man köpa den så skulle man ju inte sen känna att man har råd att öppna den ändå, så även om det är någon vits med.
Nej, och nu har ju näsan utvecklats till ännu mer tropik för mig.
Ja, det är absolut tropik, men jag tycker ändå de färskare tonerna, de håller en stadig fana i den här också.
Ja, men alltså äpple kan jag köpa, men inte så mycket. Jag tycker det är verkligen mer tropik i den här, då. Eller päron förresten. Jag drar tillbaka mig. Det är mer
Ja,
päron än äpple.
jag är nog mer inne på päron också.
Lite lätt. Vaniljen är lite tydligare nu efter jag smakar på den också. Men fortfarande, det är ju inte något av det som kör för mig, utan det är tropiken. Men härlig rökslöja på näsan nu också. Alltså.
Alltså skulle någon tala om för mig liksom, ja, men du får tillgång till den här whiskyn när som helst, var som helst i resten av ditt liv, men du får aldrig smaka någon annan whisky. Fan, jag skulle starkt överväga det alltså.
Ja, men det här är riktigt gott. Alltså, åh, vilken härlig. Den är inte krämig som Ben Roma kan vara, men den är tjockollig liksom i munkänslan. Den bara rullar runt och täcker fullständigt gommen, va? Och den är kryddig på ett sätt som är lite mer lakritshållet än peppar utan att gå liksom lakritstoner.
Och den här har inte jag kollat, men jag antar att det här är en ren bourbon. Var det singelkasten här med, eller?
Ja, alla tre är singelkask. Refill American Hogshead, och då är det bourbon när de skriver så. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, och finishen på den här, likadant. Tvärlång alltså.
Alltså det är ju tripp, trapp, trull. Det är bra, bättre, bäst. Vi sitter med. Det här är ju, jag vill ju inte ens ta den här sista klunken, för man vet att det är sista nu. Så bra känner jag att den här är.
Ja, men i finishen återigen nu, jag står på mig, jag känner det är lite mandel. Den hängde med i finishen och gjorde lite comeback där.
Ja, nöt ska nöt ha, som de säger.
Ja. Men alltså, vilken avslutning. Uff. Alltså, här är ju ingen snack om vart jag vill kliva in på bryggskalan. Här blir det ju liksom 95 plus bracketen direkt. Och är det svårt, va?
Jag sitter här nu och funderar på hur ska man göra En bättre whisky än den här. Och nu tror jag att det kommer nog, det är lite personlig smak. Och jag menar, det går inte att komma ifrån när man sitter. Alltså jag är ju svag för de här, så är det bara. Det här är ju min favorittyp av whisky. Och ja, om inte den bästa, så en av de klart bästa jag har druckit i kategorin. Gammal Islay whisky. Och Kulila, det vinner ju på min palett vilken dag som helst i veckan. Rätt ofta har det varit Cadenheads. Nu är det Gordon McPhail. Ja, jag kör ut hakan här, Daniel, och sätter 99 poäng på den här. Jag tror fan inte det kan, det är nog bara ett snäpp ifrån att kunna göra bättre whisky än i världen. Liksom.
Ja, den är fruktansvärt bra. Jag trodde jag skulle ligga högst på 98 faktiskt, men 99, det är ju, ja.
Nej, men liksom, ja.
Alltså,
det är ju ändå en 100 skala. Du ska kunna göra ett snäpp bättre än här. Jag ser inte att man kan göra en whisky mer än ett snäpp bättre än här. Det här är, det är fan så gott. Den är komplett.
Alltså, det är
jag vet inte vad som ska hända för att jag ska sätta en 100 poängare. Liksom. Då kan det ju inte bli bättre. Jag är inte helt säker på att det kan bli bättre än så här.
Om vi får en 100 poängare i podden, då slutar jag.
Kom ni med en 75-åring med Kallen. Jag lovar att jag tycker den här är bättre.
Den här var makalös. Alltså, vilken resa. Ja, helt rätt ordning på smakprofil, men också liksom att det stegrades i upplevelserna. Vilken ynnest.
Och då, med det i åtanke, så vad sa vi att den här kostade? Det var under 25, va?
Ja, 22 987.
Ja, det är ju sjukt mycket pengar. Det är ju helt hutlöst mycket pengar. Det är ju helt omotiverbart för en normal människa som du och jag att köpa en sån whisky och dricka. Men det är ju billigt. Det är ju bra pris på den här whiskyn. Jämför vi den här med första då, så kostar 70 för att den är lite äldre. Så att, ja, det är ju riktigt bra pris.
Ja, man skäms på att säga det, men du har ju rätt i det du säger. Och,
ja,
nej, men det går inte att göra mycket bättre whisky än så här. Då. 98 och 99, men det här är ju rekord, så det skräller om det.
Jag har lite pejl på dem som vi har satt över 95 poäng. Det har man ju liksom, för så många är det ju inte.
Nej.
Och där står jag för vilken dag som helst i veckan att den här är bäst. Jag tror inte jag har druckit någon whisky som är bättre än den här. Det är tämligen övertygad om.
Ja, jag har väl varit i den här häraden på första Medical Mystery Malt Club-provningen då det var stora trumman hela vägen. Men nej, men det går inte att göra så mycket bättre än så här. Det är så enkelt där bara.
Det var absolut några där som var över 95, men nej.
Hör ni där ute, jag har några droppar kvar av Kulila, så att jag ska njuta. Skål på er alla där ute och ha en helt fantastisk whiskyvecka.
Skål på er.